En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Hej, Abbo hemma. Hur låter din badrumsritual? Kanske så här.
Oavsett vilken ritual du har så hittar du produkterna och inspirationen hos Apohem.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Halli, hallå! Va? Va?
Va?
Hej, hej! Va?
Ja, det var långsam start för mig här idag.
Ja, verkligen.
Det var värst, vad trött jag är.
Men det är ju så roligt, för det är ju för att det har varit sportlov. Ja. Lov är ju liksom aldrig...
Det är exhausting.
Ja, det är det verkligen.
Ja. Oh. Men idag har ju varit en av årens mysigaste dagar, tycker jag. Vasaloppsdagen.
Ja!
Då är ju tvn och radion i full gång hela dagen.
Du, det här är så mysigt. Vet du, jag kan ju inte säga att jag bryr mig om Vasaloppet överhuvudtaget. Men jag har så här barndomsminne att jag minns ljudet av Vasaloppet. Och antar jag andra skidtävlingar också. I bakgrunden. Pappa satt och tittade och man hörde i huset. Och det var någon så här trygg, mysig känsla man fick av det.
Vinterstudion. Det är liksom... synonymt på den här tiden på året. Men just idag då är det ju liksom allt möjligt. Då är det Vasaloppet som håller på och live kommenteras i oändlighetens oändlighet. Och sen blandat då in med lite andra skidtävlingar som också pågår, såklart. I år tyckte det var extra kul. Det var en ung norrman som vann. Och en 17-årig svensk kille som kom trea. Så att det var ju ungt på pallen i år. Det tyckte jag var kul.
Jo, ja, men vadå, brukar det inte vara det? För det är ju klart att det är ju inte så här max 56.
Nej, men jag tror inte att det brukar vara 17 år ungt. Det kändes ändå ungt.
Ja.
Men sen tycker jag att det är så jäkla härligt med alla de här små intervjuerna de gör med folk längs med vägen, alltså vanlisarna som är ute och åker. Fan vilka kämpar alltså.
Ja, men man har ju några kompisar som har åkt Vasaloppet och sådär. Min pappa åkte ett år, det här pratar vi ju familjen fortfarande om, att han har
faktiskt det sjukaste jag har hört.
Va? Är det?
Ja.
Är det så sjukt? Det knäppaste var väl ändå att han hade köpt nya pjäxor veckan innan.
Vad smart. Det var några blåser där när han kom i mål 9 mil sedan.
Han fick ju ärr för livet, och jag menar det. Alltså, hans hälar blev aldrig sig de samma igen. På riktigt.
Men Vasaloppet är ju någonting som jag aldrig i mitt liv skulle ställa upp på att göra.
Nej.
Jag kan inte tänka mig något värre.
Ja.
Jag kan förstå tjusningen med lopp. Att man vill, men att åka 9 mil på längdskidor, jag förstår inte.
Nej.
Kan det finnas något tråkigare?
Vet du, jag måste säga att jag tycker ju väldigt mycket om längdskidor. Mm-hmm. Också så här, något jag gjorde väldigt mycket när jag växte upp. Tycker det är jättetrevligt. Ofta vi så här packade en ryggsäck och så drog vi ut en dag. Det var väldigt mysigt, det gillar jag. Men jag skulle aldrig åka Vasaloppet. Nej. Men utöver att det då är så här sport och något man följer på tv, det är väldigt mysigt så här söndagar, det är någonting att titta på. Vår kommer ju nu på söndag. Alltså vårt Vasalopp.
Vad är det då?
Oscarsgalan.
Ja, just det. Åh gud, vad spännande. Lite mer glamour på det, på LA:s Vasalopp så att säga.
Ja, det är det ju. Men det är just att det är en sån här hel dag framför tvn. Mm. När man, jag vet inte, man lagar mat, man har folk över, man dricker lite bubblor och sitter och tittar. Alltså det är väldigt härligt bara. Kul för alla. Till och med barnen tycker det är kul med röda mattan och allt vad det är och vem som vinner. Det är alltid roligt.
Det blir rolig recap i nästa vecka då, får vi höra.
Ja, det blir det. Det här är ju också då, för du vet att nästa helg ska ju jag åka på min vinresa.
Ja.
som jag ju tänker sideways, jättemycket på.
Som den är döpt
ja,
till.
Sideways. Ja, vet du, det finns ju faktiskt en film som heter, jag tror den heter den Wine Country eller Wine Trip eller något sånt där. Jag satte på den häromdagen som någon sorts så här, peppfilm inför vår vinresa. För att det var bra cast. Det var Tina Fey, det var Amy Poehler, du vet, var liksom de roligaste av de roliga. Som då ska åka på en tjejresa för att en av kvinnorna fyller då 50. Så det är ju absolut att det är ju lite äldre.
Mm.
Men ändå så är det ju en liknande idé. Det var det deppigaste jag sett i hela mitt liv. Alltså jag var tvungen att sänga av.
It's an amazing day in one country.
When was the last time we were all together?
I just want this to feel like a regular vacation. And somewhere in there I'll just slide into 50.
Ja, alltså det var så jävla dåligt. Alltså det var hemskt. Jag fick ångest. Jag bara, så här ska inte min vinresa vara i alla fall.
Men det var ju bra i och för sig att du hade kollat på det då som någon slags skräckexempel. Så att om någonting börjar luta åt det hållet, då vet du att det är liksom abort på en gång.
Abort. Jag åker hem.
Ja.
Men för det här är då, för den som har missat det, så fyller jag det ju då 40 nu i mars. Och en av, jag har ju bokat även, vi ska ju åka familjen på en weekend också och fira mig när jag faktiskt fyller år då. Men det här är min tjejresa när vi ska fira då. Då åker vi upp till Los Alamos. Vi är 12 tjejer som drar till ett jättehärligt hotell där uppe. Och det här är då Wine Country som ligger utanför Santa Barbara. Det är inte hela vägen upp i Napa. Jag känner som att så fort man nämner vin och Kalifornien så tror alla att det är så här Napa, Sonoma, och det är det inte. Det här är ju utanför Santa Barbara. Och jag bokade faktiskt nu i veckan vår vinprovning. För vi ska ju åka runt och i vingårdarna.
Mm. Egentligen orkar jag typ inte höra om det här för att jag gråter inombords att jag inte
är med. Ja, det gör ju jag också. Det är så tråkigt att du inte är med, Johanna. För men jag fattar ju 1000% att det inte går. Men det hade varit roligt. Hur som helst, jag bokar ju då hitta en feminist wine. Alltså en så här kvinnlig vinmakare som har... Alltså gör alla möjliga typer av viner, det är väl Pinot Noir, alltså rött, vitt, rosé, allt möjligt. Så jag pratade med henne i veckan och bokade, och då, det är ju vinprovning, vi ska åka runt, hon kör runt oss, 3 olika vingårdar åker vi till, och så ska vi få lite utbildning om druvorna och dricka vin, och det ska bli så kul.
Ja, herregud, det låter ju underbart.
Ja, men också extra roligt tycker jag att det är en kvinnlig vinmakare, eller?
Ja, svinkul. Mm. Jag har ju varit på exakt noll den typen av upplevelser, att träffa folk som håller på att jobba med vin. Men jag kan tänka mig att det är jävligt kul att höra det från ett kvinnligt perspektiv också. Alltså i alla former, både, men även så här, företagandet runt det också.
Företagandet runt det, och sen också hur, det är ju en väldigt mansdominerad bransch. Så att supporta och faktiskt på riktigt kvinnor som gör vin tycker jag verkligen är, ja, det ska man verkligen göra. Det finns ju en vinbutik faktiskt här borta i Silver Lake, såklart. Klart att den finns här.
Ja.
Som heter Vinovore, som bara säljer naturliga viner gjorda av kvinnliga vinmakare faktiskt. Så att det är kul. Det finns
jäkla
i alla fall.
Nischat, får man ändå säga.
Jävligt nischat, alltså helt sjukt. Väldigt Silver Lake att det finns här.
Ja, verkligen.
Men ändå härligt.
Och den här veckan samarbetar vi återigen med Kids Brand Store.
Every teen's first choice in fashion.
Denna otroliga sajt för oss föräldrar som inte riktigt kanske har koll på vad det är som gäller och vad som är rätt, som kidsen skulle ha sagt. Då kan man klicka in sig där och få liksom kurerad vägledning, eftersom det här är handplockade plagg från de världsledande märkena i modebranschen. Och för att de jobbar nära tonåringar, så att de vet vad tonåringarna vill ha, och äldre barn. Storlek 140 och uppåt är det ju.
Mm, och det här är också, ska jag säga, väldigt alltså så här snygga kläder i så här riktigt bra kvalitet och bra designers, vilket man ju uppskattar. Och barn som är, som sagt, stora barn är väldigt kräsna. De har ju bland annat Gant, som jag tycker är ett så här fantastiskt snyggt märke, som också är precis så här spot on i mode, vad man ska ha på sig just nu, lite så här preppy. Väldigt mycket just piqué-tröjor, som jag vet att jag nämnde förra veckan också. Och sen har de här jättesnygga relaxed linnen, alltså både skjortor och byxor, som jag alltså skulle älska att köpa till, och som jag tror att Tage skulle älska också. Att ha liksom på sommar, på skolavslutningar, på midsommarafton, alltså allting, alltså skönt och supersnyggt.
Verkligen. Besök kidsbrandstore.se så kommer ni själva kunna se hur mycket fina grejer det finns till barn i storlek 140 och uppåt. Jag ramlade över en artikel faktiskt häromdagen på tal om Gunilla Persson, som vi pratade om när hon var. Ja, hon är tillbaks. Vi pratade ju om att kronofogden var och knackade på dörren där ju. Och nu har det verkat...
Det är inte så mycket pengar.
För sjukt. Vad var det? 79 000 kronor de tog grejer för.
Ja.
Och hon hade en skuld på 600 000 någonting. Men nu verkar det ju som att Gunilla har pyntat in de här pengarna i alla fall. Så att case is closed hos kronofogden. Och de skulle till och med rösta på henne i helgen. Nu kom hon ju inte vidare till final tyvärr. Så att resan är slut för Gunilla Persson.
Hon bara attan så att jag betalar in de här pengarna.
Fan också. Men då var det en artikel om svenskarna och svenskarnas skulder hos kronofogden som fångade min uppmärksamhet. Och det var fan det sjukaste, helt ärligt talat.
Ja, det har stuckit iväg, va? Så är det.
Kan man säga. Svenskarnas totala skuld hos kronofogden är idag 118 miljarder kronor.
Mm.
Det är alltså då den högsta siffran någonsin. En ökning då med 18 miljarder sedan förra året. Eller då, som de skrev, 50 miljoner kronor om dagen.
Mm.
Alltså, förstår du? Tar man in de här siffrorna, eller?
Men alltså, det är väl också så här, ekonomin har väl varit kämpig för många och folk handlar på kredit på ett annat sätt och så där. Alltså, det är därför, gissar jag, eller?
Jag gissar också att det är därför. Det var... De vanligaste skulderna då, enligt den här artikeln, är underhållsstöd, fordonsrelaterade skulder, skatteskulder och skulder relaterade till konsumtion, bland annat lån och krediter. Mm. Så att det är ju det som är såklart text av det här. Men jag blir mörkrädd när jag då tänker på att de senaste 10 åren så har alltså svenskarnas skulder ökat med 50 miljarder kronor. Det är så sinnessjukt mycket pengar. Och då känner jag bara, fan, håller folk på att köpa så sjukt mycket på kredit? Alltså, har det blivit någon slags standard att folk handlar på det viset? Alltså handlar med pengar som man inte har?
Det är väl det, men svenskarna har ju extremt stora lån också på boenden och sådär. Alltså, jämförelsevis är det ju mycket högre än vad det är till exempel här.
Ja.
Folk tar mycket större lån, har blivit, alltså blir godkända för mycket större lån och sådär.
Det har ju varit väldigt lätt att ta stora lån.
Ja, nu men har vilket också har gjort att de är väldigt känsliga just för konjunkturen och när det går ner. Det blir extra jobbigt, verkligen. Så att, jag vet inte, jag kan ändå känna för svenskarna. Jag tror inte bara det är så krediter och sånt där, utan det är nog väldigt mycket bolån och sådär.
Det var en liten deppig sektion i det här också, och det var att...
Utöver att det var...
utöver...
Det var en liten deppig i allt det glada.
Ja, exakt. Men den åldersgrupp då som hade ökat mest i sin skuldsatthet är den äldre. Det äldre segmentet, alltså de som är över 65 år. Det tyckte jag var jävligt sorgligt ändå.
Aha.
Ja, för det är ju ändå en åldersgrupp som har ganska svårt att påverka sina inkomster. Alltså.
Men det kan ju också ha att göra med väldigt mycket hur liten pension många faktiskt får. Alltså hur man ska klara av allt det där.
Då är vi tillbaks till allt det här som vi har pratat om tidigare med hur viktigt det är att spara för framtiden.
Ja, jag vet. Det är det verkligen.
Även när det är, man har typ 1 krona att leva för stunden, för att allt är så himla dyrt.
Men då är det inte så lätt att spara och sådär.
Nej, jag vet.
Jag skulle vilja veta vad skuldberget här i USA är, om man skulle kolla knacka på där. IRS, just nu är det ju då tax season när alla sitter och gör sina deklarationer för året. Och här är det ju liksom ett helt annat system. Här måste man handla på kredit för att kunna få lån. Det är ju så sjukt.
Ja,
det är man pratar om credit score. Det är ingen som tittar på hur mycket du tjänar, utan alla tittar på hur mycket du bränner på ditt kreditkort och hur mycket du betalar av på det. Kreditkort, telefon, räkningar, bil, alla saker som du tar på lån och kredit, det bygger då ett credit score. Så när du ansöker om lån, alltså det spelar ingen roll om du ska köpa en ny telefon eller om du ska köpa hus, då kollar man vad det är för credit score och vad det är, då är det en siffra där.
Men
någonstans.
Men hur funkar det då som invandrare då i ditt fall? Det känns ju ändå som att man behöver spendera en viss tid för att bygga upp en viss credit score också. Eller?
Det tar 2 år minst att bygga ett credit score. Och det här är, vet du, jag tänkte på det var någon som skulle flytta hit som jag DM'a med. Mm. Som skulle flytta till USA. Och som hade massa frågor. Och då slängdes jag tillbaka i, när jag flyttade en gång i tiden. Mm. Och hur mycket det faktiskt var att sätta sig in i. Det är faktiskt helt sjukt. Det var ju att man skulle flytta hit. Man skulle... måste ju skaffa körkort, amerikanskt körkort måste man ta, det är ju en hel grej. Sen så ska man köpa bil och då måste man kunna få lån att köpa bil för, öppna bara bankkonto. Jag hade ju visum så jag kunde få ett social security number och det är ju också något man måste ha egentligen för att kunna starta ett bankkonto och sådär, allting här borta. Nej, det är väldigt, 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 väldigt mycket jobb bara.
Ska man också ha, är det då fördelaktigt om man har olika kreditkort eller ska man ha ett som man ska maxa eller är det?
Nej, man ska gärna ha 2 olika kreditkort för då betalar man ju på 2 olika. Det hjälper ju också till då för sitt credit score. Plus att man ska ha ett debit card, alltså ett vanligt bankkort också. Det är också viktigt att man använder för det byggs också in på något sätt. Det finns ju en hel formula för hur exakt man ska inte betala av allt, man ska betala av mycket varje månad. Man ska spendera si och så, man ska, alltså det är det är en hel formula för att få det absolut bästa credit scoret.
Men alltså ändå hur sinnessjukt att man inte går på typ inkomst eller förmåga att betala utan förmåga att spendera går man på då.
Nej, men det är ju förmåga att spendera men också förmåga att betala. Ja. För om du inte betalar av, då får du ju inget bra kreditkort.
Men är det då att man ska betala inte allt så att man också har förmågan att betala räntan för kortet eller för varje månad?
Ja, men lite, något sånt där är det. Man ska inte betala av allting utan man ska alltid ha lite tror jag som man ska... nu kommer jag ens ihåg det här, för nu har jag ju då... Nu känner jag att jag är klar för ett tag i alla fall. Jag behöver inte, mitt huslån och allt vad det nu är så att jag liksom är klar. Ja. Men det var ju mycket, för när vi flyttade hit en gång i tiden så skulle vi ju, först hyrde vi något hus i ett år. Sen var det ju den här kraschen, alltså den stora kraschen 2008-2009. Så när vi köpte det huset i vårt hus som vi hade, då var ju det var ju på absolut, det var ju så här short sale, alltså banken sålde för det var någon som inte hade råd att betala av det. Så det var ju...
Det var en bra affär.
Det var bra tider. Ja, men det var bra tider på ett sätt för de som inte var amerikaner då.
Nej, precis.
En gång i tiden. Ja. Men gud, att gå igenom hela den grejen. Köpa hus, hålla på att renovera. Det var så mycket.
Ja, usch.
Mm. Men det är ett pengaångest all over. Det är ångest för alla människor. Och just nu då, som sagt, när man sitter här med deklarationen. Jag hatar det. Det absolut värsta. Hemskt. På tal om kvinnor och kvinnliga vingårdar och att supporta kvinnliga alltså företag och sådär. Mm. Det här tycker jag ju faktiskt väldigt viktigt. Ibland kan jag tycka att det blir, jag vet inte, jag tyckte nog kanske mer innan, att det var så mycket hela tiden.
Mm.
Men samtidigt så är det ju viktigt såklart att faktiskt, det gör ju skillnad att supporta och vara medveten om vad man konsumerar.
Mm.
Anledningen till att det här är top of mind var för att jag pratade med en annan mamma i skolan. Och vi kom in på det där med kvinnliga märken och att jag hade bokat den här vingården och så vidare. Och då sa hon något som var så förvånande. något i stil med att de flesta kvinnor som har egna företag har ju ändå bara fått pengar av sina män till att bygga dem.
Oj.
Alltså det var
starkt,
så här, det var ju bara
typ lite...
Nej, men att det var, ja, det var helt sjukt. Jag stod där, jag visste inte riktigt om jag förstod rätt. Hon tog något exempel på någon kvinna som hade något företag, men sen hade hon fått reda på att det var hennes man som hade gått in med pengarna, så att det var ju inte på riktigt. Alltså det var så otroligt överrumplande.
Ja.
Ja, jag visste inte vad jag skulle säga där. Jag var tvungen att bearbeta det än en gång.
Ja.
Och därifrån kom jag in på en artikel om Monica Lewinsky.
Ja.
Monica Lewinsky vet väl alla numer vem hon är, som hade en affär då med Bill Clinton en gång i tiden och blev ju kanske internets första absoluta mobboffer. Alltså hon blev så utsatt, hon var en av de första som blev så extremt utsatt för internethat på grund av den här relationen. Han fick ju inte lika mycket skit. Hon blev ju uthängd som en, det var ju på hennes utseende, hennes intelligens, alltså allting. Alltså hon blev hatad verkligen.
Mm.
Och mådde ju extremt dåligt över det här, och det här har ju påverkat hela hennes liv. Hon har ju typ inte kunnat få något jobb efter det här, och hon är ju en smart kvinna såklart. Men har väl då på något sätt försökt vända det här och slå mynt av det istället, av sina erfarenheter, har ju blivit då en talesperson för internethat och mobbing. Hon gör ju stora seminarier, TED-talks, hon pratar om vad hon har gått igenom och hur hon tänker kring sociala medier och hur man ska agera om man blir utsatt för det och hur man ska tänka kring så här vett och etikett och så vidare.
Uh-huh.
Ja, men i den här artikeln i alla fall så pratar hon just om de här sakerna, om hur hon tänker då kring hat och hur hon nu idag hanterar det. För hon får ju fortfarande extremt mycket hat. Hon säger att hon är en huge, huge proponent of blocking. You want to say something? That's your prerogative. I don't have to listen to you. Det ska man ju också kanske tänka på. Att det är så här, för det har jag tänkt på vissa tjejer som faktiskt får mycket så här dåliga kommentarer eller hat på Instagram. De svarar, eller om de tar bort så får de skit för att de har tagit bort kommentarer. Det är ju så här bullshit. Du behöver liksom inte sitta där och ta emot all skit. Om någon skriver något, det är blocka eller radera, ta bort. Det här är ju din plattform där du faktiskt pratar. Folk får ju fråga och kan ifrågasätta saker så här. Men om det blir elakt och det är personpåhopp, det är bara block, det är bara bort. Det tycker jag är en väldigt bra idé.
Ja.
Hon säger även att hon ibland blir inkluderad i olika så här att och du vet, att man blir en grupp på något sätt så här, som hon kanske inte ville vara en del av eller diskutera, och då tar hon ur sig själv från dem också. Och det kan man ju också göra, ska man tänka på, att man liksom måste inte vara med i allting. Man kan ta bort, man kan göra precis som man själv vill, man behöver inte tänka på någon annan. Och sen så pratar hon då om att hon tycker det är liksom en väldigt så här positiv grej med att man kan hitta sin community, att man hittar saker man är intresserad av, folk som tycker liksom lite lika, och att man connectar med folk över sociala medier också. Men att det finns så mycket hat att det fortfarande är ändå helt otroligt att det fortfarande är det. Av alla liksom människor som finns i världen, det finns ju någon som intresserar alla, och ändå så dras man på något sätt till dem som irriterar en. Och så ska man ge sig in där. Alltså, vad säger det om folk? Ja, det var i alla fall intressant. Jag tyckte att det var på tal om hur jag tror vi fortfarande så här kämpar med att ha någon kvinnlig, jag vet inte, att stötta varandra. Det är fortfarande så här förvånande.
Ja.
Och att det fortfarande är aktuellt för henne så här många år senare.
Det är så jävla bedrövligt att det finns människor som sitter och känner att de, att deras åsikt, alltså jag har så svårt att tänka mig in i att man någonsin skulle känna så starkt att man måste skicka liksom hat till en annan människa på sociala medier eller på internet. Alltså, förstår du, sitta och vara ett troll på, alltså, jag förstår Nej. Inte den psykologin överhuvudtaget.
Nej, jag vet, och jag tror att det var det inte Sofia Wood, tror jag, som till och med fick så här brev skickat hem till sig från någon som tyckte att det var så typ.
Alltså.
Ja, men så fruktansvärt obehagligt. När det bara är avföljer någonting. Det är, men jag vet inte, folk är väl Ja, jag vet inte. Men Monica Lewinsky är ju ett exempel då på att hon... Vi har ju kommit ganska långt då sen det här hände. Hon var väl bara 20-22 eller något sånt där. Hon var ju väldigt ung när det här hände. Nu äger hon sin plattform på något sätt. Och hon är så här en snygg kvinna som säger vad hon tycker och som inspirerar andra och så där. Och som har gått igenom ett stålbad verkligen.
Ja.
Och då, jag vet inte, då tyckte jag det var det i ljuset av... Den här kvinnan som jag då träffade, den här mamman som, som sa det här. Det var bara så här, åh herregud, det är så sjukt alltså. Att det fortfarande är så här.
Har du blivit utsatt på tal om, alltså, för du har ändå levt publikt på... Alltså, du måste ju varit en av de första människorna som ens hade en blogg typ.
Ja, men jag hade ju blogg väldigt tidigt. Det var ju Jonna Berg, kommer jag ihåg, som frågade mig back in the day. När hon jobbade på Glamour och var en chefredaktör på. Och då började jag blogga där. Ja, det, alltså, det hade jag ju. Jag minns, nu har jag ju, alltså jag har ju typ ingenting, alltså kors i taket, kommer jag säkert att få något bara för det. Men ja, jag fick jättemycket hat. Alltså jag fick jättemycket hat, minns jag, när vi bodde i New York, kommer du ihåg?
Ja.
När vi var där, då minns jag att folk verkligen så här hatade mig. Jag minns att jag hade någon frågestund. Fråga vad ni vill. Och det var så 50% av alla de här frågorna som trillade in var bara så här hat.
Det var inga frågor. Verkligen. Det var bara sanningar, det var bara, från små troll som satt
där. Åsikter om mig. Mm. Sen vet jag när jag gick igenom skilsmässan och jag var så himla smal. Då fick jag ju jättemycket negativa kommentarer. Vilket,
visste folk då att det var skilsmässa? Alltså, för det är ju dubbelt.
Nej, det var innan de visste. Men det var ändå så här, lite skakande att folk tyckte att de kunde säga någonting om det. Och sen alltid, jag vet inte, att man... Jag tror att, jag vet inte, det är nog provocerande på något sätt att man har varit gift med... Ja, men någon känd person typ. Många har ju, alltså då blir det alltid, folk har åsikter om allt, känns som.
Mm.
Eller? Får du något hat?
Nej, alltså jag har ju inte varit en, eller är inte heller en speciellt publik människa, men jag tycker bara, jag har sånt icke-förståelse för att människor håller på det där viset. Jag tycker det faktiskt jag kan tänka så här, absolut, folk kan tycka i sin ensamhet vad de vill, men att när man går så långt att man skapar ett konto som inte är kopplat till din person, utan du har ett trollkonto där du sitter och skriver saker, det är för mig bara så jävla sjukt. Och också att man har den tiden att hålla på med det. Alltså snacka om att göda typ negativa tankar och negativ energi.
Ja,
när, som du verkligen säger, så här, en sån person hade ju istället kunnat välja att följa någonting som de faktiskt har ett intresse av. Istället ska man sitta och få energi av att trycka ner andra människor. Jag vet inte, det,
vilket ju inte är någon riktig energi. Det blir ju bara ångest och en dålig spiral neråt på något sätt. Men we have a long way to go, helt enkelt. Det är verkligen så. Så då vill jag... Jag tänker bara säga här att jag är fantastisk som bokade en feministisk vinresa.
Ja.
Det var bara dit jag ville komma.
Det var bara en liten längre utläggning om vilket otroligt val du har gjort.
Ja.
Good on you, Jenny. I veckan så var det ju en jävligt rolig grej som hände i Glasgow. Har du läst om detta?
Nej. Känns inte, jag vet inte varför, men det känns inte som det är så mycket roliga grejer som händer i Glasgow.
Nej.
Utom någon riktigt lerig festival.
Men det här var ju inte roligt, tyvärr. Men jag har skrattat så mycket åt det, för att det här har ju då alltså kallats för Fire Festival for Kids.
Okay.
Det var ju alltså då en Willy Wonka experience i Glasgow då. De hade, det var AI-genererade, du vet, all marknadsföring runt detta event var då så AI-genererat, så att alla affischer och allting såg helt otroligt ut. De sålde då in att det skulle vara så här, värsta upplevelsen för barnen. Det skulle vara då Kalle chokladfabriken, det skulle vara chokladfontäner och jelly beans och du vet, utklädda karaktärer. Det skulle vara som att kliva in där i Willy Wonka land typ. 35 pund per biljett kostade det. Folk körde liksom i flera timmar, satte, tryckte hela bilen full med kids, för nu jäklar skulle de få the experience of a lifetime. Och kommer fram då till det här stället, och det är liksom Fire Festival där inne. Det är ett tomt lag, alltså en tom typ lagerfestival, eller en tom lagerlokal med typ frigolit. Någon frigolitregnbåge. De hade gjort en sån, skulle vara så jävla sorgligt att se, det skulle vara en sån backdrop, du vet, man skulle ta bilder med barnen av den här då posten, AI-genererade posten, men den var ju liksom ett A4 size. Alltså du vet, det var så dåligt gjort. Så att föräldrar som var där hade ju fått, det var flera stycken föräldrar som ringde polisen för att de var så upprörda över det här.
Nej, är det sant?
Ja, alltså, och det,
ja, för att de blev lurade. Ja. Och de som var anordnat, de är så här, barn, alltså det är ju så här, man gör lite, vad heter den där, när man fiskar? Vad heter den?
Damm. Fiskdamm.
Ja, det är barn, med enkla, kör fiskdamm.
Barn, klatsch, de har ju liksom egen fantasi. Vad behöver vi då?
Ja,
ha
de är ju så här, du, vad hade vi när vi var små? Vi hade ingenting. Vi hade ingenting, och vi var glada ändå. Vi var ju det. Så man får liksom dra ner förväntningarna lite.
Fan.
Det är choklad. De
alltså,
blir glada.
Du måste vid tillfälle sen gå in och googla det här, för det finns ju otroligt mycket nyhetsklipp om just detta då. Alltså det är så deppigt att se.
It was all described as a massive immersive experience, a great day out for the kids, chocolate fountains, sweetie trails. Just sounded really, really good, and a nice day out for the children and the family. And when we got there, it just, as you can see by the pictures and stuff, it just was not that at all. There were maybe four or five props, two jelly beans for the kids, half a cup of lemonade. Just was not what was promised whatsoever.
Was there any chocolate?
No, that was the worst part about it.
Nej. Men är barnen, barnen är också då genuint besvikna.
Ja, herregud. Alltså det var, nej, så långt ifrån Willy Wonka experience som du kunde komma. Och de hade, det var ju några så här inhyrda, du vet, såna skådisar som skulle gå runt. Det var ju bland annat en kille som var inhyrd då att vara Willy Wonka, som stackaren har ju fått sitta i liksom intervjuer i en vecka nu och prata om. Han har ju såklart, nej, inte heller fått betalt, för det fanns, jag vet inte, pengarna gick väl raka spåret in till någon. Och han hade ju dykt upp där. Han hade ju fått en pitch om så här, det här är ditt uppdrag, och sen så hade han dykt upp där och bara, nej men vad i självaste helvetet är det här typ? Så att det var ju besvikelsen. Besvikelsen var total kan man säga. Men jag uppmanar alla att googla detta, för att det är ändå, det var sorgligt att se.
Lyssna på en ekonomistas podcast om du vill lära dig mer om döden, livet, kärlek, sex och hur allt hänger ihop med pengar på något sätt.
Med mig Pingis.
Och med mig Hanna.
I samarbete med Nordax Bank.
Att ta tåget borde vara det billigaste och mest bekväma sättet att resa i Europa. Jag heter Jakob Delunde och jag kämpar varje dag för fler nattåg och att det ska bli lättare att boka tågresor i Europa. Det här meddelandet är sponsrat av Det Gröna, EFA, i Europaparlamentet.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missed calls.
Men på tal om Willy Wonkas chokladfabrik så har jag en ännu en tre gånger pepp-depp. Tre gånger pepp!
Vet man redan nu att det kommer vara lite åt det deppiga hållet denna vecka?
Alltså, när jag gör min tre gånger pepp så tänker jag att det ska vara någonting som på något sätt hänger ihop. Och nu då så har jag då tre kvinnor. Att det var det som var min röda tråd. Tre kändisspaningar med kvinnor. Men nu inser jag att delvis är ju en av dem inte direkt en spaning alls.
Vi får se vad det här blir.
Och dessutom inte så peppig.
Nej.
Jag kan ju börja med den då. Och det är ju Iris Apple. Mm. Som dog 102 år gammal. Det kan ju inte säga att det är en spaning. För det är ju, alltså det är så jävla sorgligt. Älskar den här kvinnan så mycket. Hon var ju inredningsdesigner. Hon var väl, jag vet inte om hon var arkitekt eller om hennes man var arkitekt. Modeikon.
Alltså, var inte hon också någon så här slags textil, alltså att hon var typ utbildad, ja exakt, alltså, ja. Konservator typ, har inte hon gjort massa grejer för Vita huset och
jo,
alltså
hon
var
gjort.
Ju helt
upp, ja för alla alltså, presidenterna, ja. Eller ja. Tre olika presidenter har hon jobbat med inredningen i Vita huset och sådär. Hon var ju en riktig så här smällkaramell.
Ja.
Färger och smycken och accessoarer och glad och verkar ha haft ett så roligt liv faktiskt. Mm.
Men vet du vad jag kände med henne? När man läser om henne så här, jag håller verkligen med, så här, snacka om intressant liv. Hon gjorde ju så här, hon gjorde ett designsamarbete med H&M när hon var 100 bast som hon själv frontade. Man kände bara, det var ju som att hon skulle leva för evigt, alltså den känslan var det ju verkligen med henne.
Ja.
Men, och då kände jag bara, hur orkade hon vara så med hela tiden, alltså förstår du vad jag menar, alltså så här, fan vilken livsenergi hon måste ha haft.
Ja, det tror jag verkligen. Hon hade ju också, hon bodde i New York, men sen så hade hon ju också ett hus i Florida dit hon också, så hon pendlade mellan de två. Och ville ju alltid bara ha trevligt, ett glas vin, äta god mat, nyttig mat men god mat. Hon ville ju, hon hade ju inga barn. Vilket ju kanske också då...
Det talar. Det är därför. Det var därför något så mycket energi. Ja. Okej, okay, ja, men då
skulle kunna vara.
Ja.
Men hon sa ju, hon hade ju också så här, hon var en citatmaskin. Det var ju väldigt många bra citat hon alltid sa så här. Hon sa, it's better to be happy than to be well dressed.
Mm.
Color can raise the dead. Det känns ju som att det på något sätt var hennes, hon älskar ju verkligen färg.
Mm.
I love high-end designers, but a head-to-toe designer look for me is extremely boring. I've always mixed it up. Och det kan ju också stämma, alltså, att man blandar. Hon köpte ju väldigt mycket vintage. Hon köpte så här någonting för 50 cents och sen så blandade hon det med liksom någon sorts Valentino-klänning. Eller så här. Mm. Och hon älskade ju sin man. Han dog ju för ganska många år sedan, tror jag. Och hon har ju fortfarande kvar, tydligen, den här klänningen hon hade på sig på deras första date som hänger i garderoben. Så hon har alltid sparat allt hon har köpt och liksom använder fortfarande. Men ja, hur som helst, hon har gått bort och det tycker jag är sorgligt. Något annat som hände i veckan var att Rihanna hade sin första konsert på 8 år. Såg du det här?
Ja.
So Rihanna performed in India at a pre-wedding party for the son of an Indian billionaire. So Rihanna was paid, get this y'all, she was paid a whopping $6 million, okay, to perform for this man's pre-wedding. And 1200 people watched as Rihanna put on this show.
Så det var kul då att hon är tillbaka. Hon verkar ju haft roligt i alla fall när man kollar på klippen. Men nu till den sjukaste nyheten den här veckan, på tal om någon du älskar, Miley Cyrus.
Oh, ja, jag tror jag vet vad det är du ska säga. Och det här är det sjukaste jag har läst, faktiskt.
Alltså jag vet, det är helt otroligt. För det har ju varit mycket då spekulationer, för Miley Cyrus tog emot en Grammy och hon tackar ju alla utom sin pappa, som ju ändå är musiker och som... Ja, men tagit med han in i branschen på något sätt, men han nämndes inte i det här talet. Och tydligen då, hennes föräldrar har ju haft en bitter separation på något sätt. Och han har ju träffat en ny och mamman har träffat en ny. Och när mamman gifte om sig, då gick ju Miley på hennes bröllop. Men hennes syster Noah gick inte på bröllopet. Mm. Och när Mileys pappa gifte sig, då gick inte Miley, men hennes syster Noah gick. Och nu har det då kommit fram varför Miley Cyrus mamma inte har någon nära relation just nu med dottern Noah.
Mm.
Och det är ju tydligen då för att dottern var tillsammans med hennes nya man. Mammans nya man.
Helt innan otroligt. Mamman. Shocking news alltså. Och det här var ju någonting som mamman givetvis också... Det här var ju inte någonting som var hemligt, utan de var ju ett par. Och mamman kände till det här. Och det är så sjukt i så många led. För dels är det sjukt... Det här är ju dessutom, han är ju, jag visste inte ens vem han var för.
Han är skådis, ja, Dominic Purcell. Han var ju med i Prison Break. Du känner ju igen honom, jag har sett honom. Ja, ja.
Mm. Did not age well, vill jag också då tillägga på honom, faktiskt. Men det är också så här, att de två är ett par, det skiljer ju ganska mycket i, alltså det skiljer 30 år mellan dem, eller? I åldern. Alltså
dottern och denna Dominic, ja. Ja.
Mm. Mm. Och sen då att han dejtar då en 30 år yngre kvinna och att han sen då blir tillsammans med denna kvinnas mamma och gifter sig med henne. Det är så jävla, alltså vem gör så? Det är för sjukt. Och sen att mamman i sin tur också då.
Det måste jag också säga, mamman, kom igen, det är väl ändå helt sinnessjukt.
Ja, eller? Det är faktiskt. Det är faktiskt riktigt.
Han har alltså legat med hennes dotter och sen ska hon då, va?
Nej, det, jag förstår ingenting.
Nej, jag fattar absolut ingenting. Det, men det där är ju såklart en lite knäpp familj. Det är ju nästan alltid de här Disney-stjärnorna. Alltså då tänker jag på Britney Spears och alla möjliga. Så det är ju någonting med föräldrar som liksom håller på med sina barn och drillar dem sådär hårt. Så de är ju speciale, eller?
Mm. Ja, det är de ju. Men däremot, jag är ju, nu är jag ju nyfiken på vad Miley och Billy Ray Cyrus issue är då. För jag tycker ändå att det är lite sjukt att Miley ändå, alltså jag vet inte vad hon står i den här frågan, men om hon nu ändå gick på mammans bröllop så känns det ju ändå så. För jag har fattat också som att Noah och Miley är svintajta som syskon.
Ja,
jag vet inte.
Ja,
vi får forska vidare i detta, men det var en jävla
det slog ner
nyhet.
Som en chock ändå.
Ja,
så jag vet inte, det är därför jag säger att den här veckan är lite depp-pepp. Kanske mer depp än pepp.
Ja. Ja, men vi är bra spaningar den här veckan. Och då passar det väl ändå sig väldigt bra att vi avslutar denna veckas avsnitt med Miley Cyrus sprillans nya låt som hon har gjort tillsammans med Pharrell Williams. Vad är det för ett artistsamarbete till att börja med?
Har den släppts nu?
Den släpptes nu
2 mars.
Mm.
Ja, just det. Precis.
Doctor Work It Out. Den avslutar vi ju såklart veckans podd med då.
Mm, tycker jag verkligen vi gör. Ni kan följa oss på Instagram, vi heter Keeping Up Jenny och Hanna, och där ska du lägga upp en liten summering av sportlovet kanske.
Ja, det har jag faktiskt tänkt att jag ska göra.
Ja, bra.
Får vi se vad det hade att bjuda på.
Mm, jag heter Jenny Ham och du heter
Johanna Noren _.
Mm. Vi hörs nästa vecka igen, och då summerar jag både vinhelg och Oscars.
Åh, jag längtar.
Puss, puss,
puss. I could be a doctor and I could be a nurse. I think I see the problem, it's only gonna get worse. I need night medication, just show me where it hurts. I need to rock you, baby, before your body burns. Let me work it out.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.